tala till mig. Det är inte bara en sångstrof, tänker jag. Det är en bön som återkommer varje söndag när vi samlas till gudstjänst. Det är vår gemensamma bön. Tala till oss. Men det kan också få vara vår personliga bön. Din bön. Tala till mig. När Jesus talar, då är det som vi hörde. Då öppnas våra ögon. Och någonting nytt kan slå rot. När han talar, då väcks tro till liv. Då väcks mod i våra hjärtan. Tala till mig. Jag tänker att kristen tro är någonting otroligt positivt och hoppfullt. Det finns en grundton av hopp i kristen tro. Men det innebär ju inte att Bibelns texter är naiva. Eller att vårt mörker, våra problem och svårigheter inte tas på allvar. Inte alls. I sitt första brev så konstaterar Johannes att hela världen ligger i den ondes våld. Så rent teologiskt så kan man uttrycka det att i vår värld så är det mycket som är rent förjävligt. Hela världen ligger i den ondes våld. Men på varenda sida genom hela Bibeln så lyser ett hopp fram. Det finns goda nyheter rakt in i den värld som lider under den ondes våld, så proklamerar Bibelns texter frimodigt. Gud finns! Och det förändrar allt. Ljuset, säger Johannes, lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och det känns fint att kunna få läsa ut de orden för dig idag. Ljuset, det lyser. Mörkret är på riktigt, det kan vara kompakt. Men Jesus, han är världens ljus. Han är vår och hela världens frälsare. Och i vår gudstjänst så kommer han för att tala in i vår själ. Genom sånger och böner och predikan. Jesus är vår och världens frälsare. Det är goda nyheter som i grunden förändrar förutsättningarna för våra liv. Temat för min predikan idag, det är växa i tro. Det är så att som församling så har vi ringat in 5 områden som vi ser som fokusområden. Det här är viktigt för oss alla dagar i veckan, hela året, de kommande åren. Det här är områden som vi vill värna och vårda och tillsammans och med Gud utveckla. Och inför 2025 så har vi också i samband med vårt årsmöte för bara en söndag sedan sagt att vi vill särskilt låta ljuset falla på 2 av de här. Välkomna in, som Hanna predikade om förra söndagen. Och idag vill jag säga något om att växa i tro. Troligen plockar vi upp den tråden också nästa söndag. Att växa. Tänk, det är något hoppfullt med det också. Jag kan bli någonting mer än vad jag är idag. Jag kan växa och utvecklas. Det går att mogna som människa. Det behöver inte vara som det är idag. Jag kan förändras. Och det ligger något hoppfullt i det. Att växa i tro. Just nu så är vi ju många som säger till varandra att det är en märklig värld vi lever i. Och jag har faktiskt senaste veckorna funderat allt mer på vad det gör med mig och med oss att leva i den här laddade, konfliktsfyllda, polariserade tiden. Vi påverkas av vår omgivning och av vår omvärld. Och vi dras med. Men av vem och av vad? Vad formas vi av? Att skrika och fnysa och vara aggressiv, förnärmad, girig och egoistisk, det är ingen naturlag. Det är inte någonting genetiskt, det är någonting inlärt. Anders Petter Sjödin, svenskkyrklige prästen, säger att vi har lärt oss att leva, tänka och värdera från någon och utifrån något sammanhang. Vi formas. Rakt in i vår mörka värld så kliver rabbinen, läraren Jesus Kristus fram och säger: kom och följ mig. Och de där orden, kom och följ mig, de utgör inte bara början på en omtumlande upptäcktsresa som förändrade livet för några unga män och kvinnor. De där orden, kom och följ mig, utgör också början på en berättelse som vände upp och ner på hela världshistorien. Kom och följ mig, sa Jesus. Följ med och se hur jag gör. Studera det liv som jag lever. Och Andreas och Petrus och de andra gjorde just det. Och dag för dag så växte skaran runt omkring Jesus. Som ville följa honom och lära av honom. Och värt att notera är att Jesus bad aldrig någon att bli en kristen. Jesus skrev ingen teologisk avhandling. Och han använde aldrig sin vilja och sin ställning för att tjäna pengar eller för att tvinga på andra sin vilja. Allt han gjorde var att bjuda med människor att följa honom. Och han var annorlunda. Han är annorlunda. Vi läser evangelierna och vi ser hur Jesus ser tiggarna i ögonen. Han rör i de spetälska. Han bryr sig om utsatta och ensamma. Lärda rabbiner imponerades av hans undervisning. Skattefifflare och prostituerade stortrivdes i hans sällskap. Och barn kom springande för att sitta i hans knä. Och folk reagerade på olika sätt. Många fascinerades. Vissa provocerades och vände sig emot honom. Andra uppfattade någonting oemotståndligt och kom att lämna allt för att följa. De valde att leva med Jesus, att umgås med honom. De åt mat tillsammans, de lyssnade, skrattade, talade med, ifrågasatte, lärde av och förundrades av Jesus. Det är vad kristen tro handlar om. Kom och lär av mig, sa Jesus. Värt också att notera, hur benämner Nya testamentet de som Jesu efterföljare, de som tror? Hur benämns de i Nya testamentet? 3 gånger så kallas de för kristna. 269 gånger kallas de för lärjungar. En lärjunge, det är någon, det här är ju begrepp från den tiden då rabbiner hade lärjungar, lärare hade elever. En lärjunge är någon som lever med Jesus och har för avsikt att lära sig av honom. På 800-talet så uttryckte Maximus det här. En person som bara är troende är inte en lärjunge. Att vara en lärjunge, det är att vara som en elev eller student eller en lärling i Jesu gemenskap. Här kommer ett citat som är så bra så jag vill läsa det tillsammans med er från en amerikansk pastor i Portland. Att vara en lärjunge innebär att vandra bredvid Jesus. Med en inställning av att vilja lyssna, lära, observera, lyda och efterlikna honom. För Jesu första lärlingar var inte målet att klara ett test, få en examen eller ta emot ett diplom att rama in och sätta upp på kontorsväggen. Nej, målet var att bemästra konsten att leva i Guds goda värld genom att lära sig av Jesus. Det var mindre som att plugga kemi och mer som att lära sig karate. Det där kan man faktiskt fundera på. Jesus själv, han sa så här. En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd så blir han som sin lärare. Tänk, det vad Jesus vill. Att vi i våra liv ska bli mer som han. Och jag tänker att det är hoppfullt. Att han ser på dig och mig och tänker att vi kan bli någonting mer än det vi är idag. Men hur går det då till att bli mer som Jesus? Hur kan jag växa och mogna som människa? Hur kan jag bli den människa som Gud har tänkt och vill? Det är viktigt för oss i vår församlingsgemenskap. Att växa i tro är någonting som vi vill återkomma till. Hur kan mitt liv förvandlas? Handlar det om att jag ska ta mig själv i kragen och anstränga mig lite mer? Svaret är ju nej. Enbart viljeansträngning räcker inte. Visst, vi kan bestämma oss för att göra små förändringar. Att be en morgonbön varje dag. Sluta svära. Men att ändra på djupa vanor. Det ligger bortom den enkla viljeansträngningen. Handlar det om att delta i fler gudstjänster? Nej, Vi kommer inte att kunna tänka oss fram till helighet. Att veta något, att läsa sin bibel, gå på, lyssna till en predikan, inte samma sak som att göra någonting. Handlar det om att jag behöver drabbas av en blixt som från en klar himmel? Nej, ledsen att behöva säga. Men ingen blir ett helgon av en slump. Ingen vaknar upp en morgon i 50-årsåldern och tänker, wow, kolla detta. Jag har blivit ett helgon. Det går inte till så. Men visst, allt det här, det är bra, det är viktigt. Den goda viljan spelar roll. Bibeln och bibelundervisning är jätteviktigt. Omissligt. Och att möta Gud och det där gudsmötet, det är avgörande, tänker jag. Men Bibeln är tydlig med att det är bara Gud själv som kan förvandla våra liv. Det är i gemenskap med Jesus som det händer. Så Jesus, han säger så här: bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Bli kvar, förbli, stanna kvar. Gör dig hemma hos mig. Det där ordet bli kvar återkommer 11 gånger. Eller 10 gånger, det står 11 gånger i bara några få verser. Jesus vill poängtera och säga att om vi förblir hos honom, om vi rotar oss i gemenskapen med honom, då kommer det att forma oss och resultera i att vi bär frukt. Över tid så kommer god frukt att växa fram i våra liv. Vi kommer att formas och förvandlas. Andens frukt kommer att ta form i våra liv. Karaktärsdrag som kärlek, glädje och frid, tålamod, vänlighet och godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är gemenskapen med Jesus som det händer. Inte för att jag anstränger mig själv eller att jag går på än fler gudstjänster eller som en blixt från klar himmel. Det är en process. Man blir som den man umgås med. Och formeringen av människans själ, säger John Mark Comer, liknar mer att odla en vingård än att beställa hämtmat. Hur växer vi som troende och som lärjungar och som människor? Jag skulle helt kort vilja säga några ord om fjärilar. Jag gjorde det för några år sedan, men jag vill upprepa mig idag. Fjärilar är ganska fascinerande. Det är inte sommar än, men om ett tag så kommer de här fantastiskt fina fjärilarna fladdra runt i försommaren. Men fjärilar är märkliga och deras livscykel är jättekonstig. Låt mig påminna dig om du inte riktigt kommer ihåg. Men det är så att deras livscykel har 3 stadier. Först så är de larver. Och det är det du ser längst där till vänster. Det är en fjärilslarv. Sen blir den där fjärilslarven liksom bygger in sig och blir en puppa. Vem kan tänka sig att den där puppan ska bli en fjäril? Men den är på väg att bli en fjäril faktiskt. Det tredje stadiet är att den där puppan blir kläckt och ur puppan så kommer en fjäril. Nu så ska jag vara lite, försöka vara lite pedagogisk och ta med mig blädderblocket upp här. Hur sker då den där förvandlingen ifrån ser du? Bra. Hur sker då den här förvandlingen från larv och puppa? Jag skulle vilja, och det är inte jag, det är faktiskt Anders Petter Sjödin som talar om att det finns 3 faktorer som spelar in. Det är solen, det är kampen och det är, ja titta nu, övningar. Det blänker ju mindre då. Solens strålar spelar en avgörande roll. Solen lyser och värmer på puppan. Och solen lyser senare på den nykläckta fjärilen. Och solen spelar en viktig, rent av avgörande roll. Utan sol så kommer inte den här processen att kunna fortgå. Solen är viktig. Men kampen spelar också en roll. För att komma ut ur puppan ur sitt skal så måste fjärilen kämpa. Att i förtid liksom knacka hål på öppna skalet leder oftast nästan jämnt till att fjärilen kommer att dö. Varje steg i processen spelar roll och fjärilen blir starkare genom kampen. Men sen finns det övningar som också är nödvändiga. Den här nykläckta fjärilen behöver börja röra på vingarna. Prova och öva för att kunna flyga vidare. Och hela den här processen är ju, den kallas för en metamorfos på lite vetenskapligt språk. Av det grekiska ordet metamorfeo. Att förvandlas, transformeras. Och den här transformationen, den här metamorfosen, den är ju på riktigt superfascinerande. Att någonting kan förändras och bli till någonting annorlunda. Och Bibeln förmedlar en fascinerande och inspirerande vision om att människan kan genomgå en lika dramatisk förvandling. Det där ordet metamorfos återkommer faktiskt i Bibeln. I Romarbrevet 12, där läser vi att så här: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas. Låt er förvandlas i gemenskapen med Gud. Kapitel 8, Romarbrevet. Gud har bestämt oss att formas, att transformeras och förvandlas efter hans sons bild och bli lika Jesus. Likt fjärilen så kan vårt inre genomgå en metamorfos. Hur går det till? Anders Petter Sjödin i sin fina bok Förvandlade gemenskapen med Gud använder den här bilden och talar om att på samma sätt som för fjärilen så finns det tre samverkande faktorer också i vår andliga och mänskliga växt. Solen kan representera och stå för den helige ande. Anden som verkar i det fördolda. Det finns en helig dragningskraft som drar oss in i gemenskapen med Jesus. Det är i honom, i gemenskap med honom, som våra liv kan förvandlas. Anden väcker tankar och längtan i våra liv och för oss i riktning mot Jesus. Det är vad hjälparen vill göra. Hjälpa dig och mig att komma nära Jesus. Och det anden gör, det ligger på ett sätt utom och bortom vår kontroll. Men ändå inte riktigt. Vi kan be. Vi kan be, kom helige ande. Det är en av de äldsta bönerna som har betts. Kampen kan också beskrivas som Johannes av Korset talar om själens dunkla natt. Och vad han vill säga är att våra svårigheter, våra prövningar, utmaningar och kanske ibland också vårt lidande kan pressa oss mot Jesus. Oväntade kriser, konflikter, förluster, misslyckanden kan få oss att vända oss till Jesus. Det är inte med självklarhet, men det kan vara så. Det kan pressa oss mot Jesus. En tredje faktor som kan leda oss in i gemenskapen med Jesus, där också våra liv kan förvandlas, det är våra andliga övningar. Andliga övningar, det är övningar som hjälper oss att ta steg mot Jesus. Och när vi rör oss mot honom, då kan våra liv steg för steg formas och växas och bli mer lika honom. Och den där transformationen, den är märklig och besynnerlig. Men det är så hoppfullt att någonting som är behöver inte förbli. Gud ser det och säger, kom till mig, lär av mig. Och så vill han ta oss med på en resa att bli mer lika honom. Andliga övningar hjälper oss att komma till honom och förbli i hans gemenskap. Anders Petter Sjödin säger så här: genom dessa övningar bereder vi plats för Gud i våra liv och ger honom tillgång till våra hjärtan så att han kan förvandla dem. Andliga övningar är inget självändamål, men de hjälper oss att orientera oss emot Jesus. Och att praktisera andliga övningar skulle man kunna jämföra med att hissa segel som för oss närmare Jesus. Eller andliga övningar är som att bruka hjärtats trädgård och skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt. Anders Petter säger att när vi gör det som ligger på oss att göra, att praktisera andliga övningar, så gör Gud det vi inte kan göra, nämligen att förvandla vår själ. Andliga övningar är för en kristen någon slags en inre friskvård, andlig friskvård. Och det är en helt naturlig del i det kristna livet. Och någonting som vi vill aktualisera när vi är på väg att gå in i fasteperioden. Den 5 mars, inte nu på onsdag, men onsdagen efter, så är det askonsdagen, då inleds fasteperioden. Och vi kommer närmsta veckorna att aktualisera olika andliga övningar. Och det som passar mig passar inte självklart dig. Men vi vill heja på varandra att röra oss emot Jesus. Och det finns ju många saker man då kan tänka. Att börja praktisera en morgonbön eller en kvällsbön. Kanske att läsa genom ett evangelium. Det finns några dagar nu fram till påsk. Från askonsdagen så är det 40 dagar om man räknar bort söndagarna. Kanske att du ska bestämma dig för att under fastan komma och vara med i den gemensamma bönen här i kyrkan på onsdagskvällar klockan 18. Jag skulle vilja ge ett boktips. Om du inte har läst Thomas Sjödins bok Det händer när du vilar. Kanske att det kan vara en läsning under fastan som kan ge stimulans och hjälpa dig att orientera dig mot Jesus. Om du inte är med i någon smågrupp skulle det också kunna vara något. När vi gör det som ligger på oss att göra, att praktisera andliga övningar, så gör Gud det vi inte kan, nämligen att förvandla vår själ. Fastan en tid har varit så i kyrkans historia av andlig fördjupning, av andliga övningar, av andlig friskvård. För vi bär på en längtan att växa i tro. Och när det mörknar i världen, då tänker jag att då är det mer angeläget att söka sig till Jesus, mot honom. Och kanske att det är viktigare än någonsin i den tid som vi lever i. Att orientera oss emot honom, att be till honom och att praktisera andliga övningar. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att be och fundera på hur kan du göra det under fastan. Du får jättegärna komma och prata med mig, men prata också gärna med dem som finns i din närhet. Bibeln har ett hoppfullt budskap om att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och det finns möjligheter för varje människa att växa och mogna i relation och i gemenskap med Jesus Kristus, vår och hela världens frälsare. Låt oss resa oss upp och be. Och så kommer vi att sjunga en lovsång eller ett par och ge utrymme till bön. Du kan komma fram hit och tända ett böneljus och stå i tyst bön vid korset. Eller så söker du ner till vår förbönsplats där det står flera förebedjare som gärna ber tillsammans med dig. Och kanske att du står i omständigheter som är kämpiga. Låt då dina omständigheter pressa dig mot Jesus. Låt den helige ande dra dig in i gemenskap med honom. Och så får vi gemensamt praktisera ett par andliga övningar. Lovsång, bön. Herre, tack att du ser potentialen i våra liv. Och du älskar den värld som du har skapat. Kom helige ande och dra oss in i Guds egen närhet. Tala till mig. Tala till oss och väck tro och mod och helig överlåtelse till liv. Låt den glöd som glöder flamma upp och brinna. Kom med din närhet och din kärlek, Gud. Låt din sol, din ande värma våra hjärtan och förvandla oss till kärleksfulla människor som tillber dig och som älskar sin nästa. Gud, vi behöver dig och våran värld behöver dig. Tack för evangeliet, att du finns och att ljuset som du är lyser i världen. Som din kyrka vänder vi oss till dig, enskilt och tillsammans, och lovsjunger och tillber. Ingen är som du. Amen.